Nöjesgaten, podden där Margret, vår chefredaktör på Nöjesguiden, Amat Levin, vår redaktionschef, älskad man detta, och jag själv, Paris Amiri, pratar om allt som berör oss och allt som misslyckas att beröra oss. Idag blir en blandning av VMAs, Palme och GQ. Lovande. Hej på er förresten.
Och ett musikvideotips från mig.
Ja, som var väldigt erotiskt.
Spännande. Stay tuned.
Det kommer sist.
Ja.
MTV Video Music Awards.
Yes.
Musikvideon lever då med andra ord i allra högsta grad.
Ja, i allra högsta grad alltså. Jag vet inte, men The Award Show lever.
The Award Show hoppas vi aldrig kommer där. Det är ju liksom någonting, en IRL-upplevelse som, eller ja, vi ser det på TV, men det är alltid underbart att se award shows.
Det viktiga är ju att se så här, kändisar och artister som brukar vara så helt åtskilda i samma rum, typ samma rad, samma bänk.
Jag kan uppskatta att man känner att vissa storstjärnor blir nervösa. Jag tänker om man jämför med Oscarsgalan, ibland så är det ju så här, kan man se liksom att exempel Sharon Stone är lite nervös när man ska dela ut något konstigt pris för att hela så här, eliten är framför henne. Liksom. Mm. Och det är man inte direkt van att se. Man är ju van att se dem så här.
Tänker du på någon sån nu eller?
Nej. Jag tyckte att det var lite, så här, lite tråkiga personer överlag som delade ut pris.
Andy Samberg gick ut på plankan och så här, för att det var lite speciellt typ. Han började skoja om att hiphopper ska vara mer vulnerable, mer, så här, mer känsliga. Och bara, jag tycker om att bli, held, kramad typ.
Mm.
Och att han fick någon respons i princip från publiken.
Som
bara var teens som ville se kändisar.
Exakt.
Men det här är inte SNL, där folk liksom är medelålders och typ smarta.
Men samtidigt måste de ju så här leverera för typ tv-tittare också som kan vara såna stackare som oss här i Sverige.
Mm. Men det öppnade ju med Rihanna i den här stora tronen som hade med sig till Peace and Love.
Storsågade Rihanna från Peace and Love.
Som knappt kunde stå på benen.
Ja, sönderknarkad.
Var de där? Alltså, jag åker inte den diskussionen, det är så jävla sjukt. Men hon kom dit i någon så här konstig, klarröd, outfit. Läderbyxor och någon slags där. Och så det var så egyptiskt inspirerat.
Precis.
Dansade till Cockiness. Samma så här,
som har kommit ut i en ny version med vår favorit A$AP.
A$AP, som hoppade upp på scen och sjöng typ, rappade typ 5 verser.
Ursäkta, jag tyckte att han fick extremt mycket applåder.
Ja, jag vet, men alltså, det var så kort, jag fattar inte det.
Men alltså, jag tycker att det här är hänt på ganska kort tid. Från mixtape till bredvid, alltså där uppe med resten av dem.
Ja, men det är ju alltså förra sommaren som det började, hans hype liksom. På riktigt. Så det är någon slags rekordfart för honom. Det är ju kul.
Ja, alltså, vi tycker ju att alla här att han gör bra musik.
Absolut.
Mm. Men har inte lite med hans fantastiska utseende att göra också?
Alltså han...
De andra rapparna, alltså 2 Chainz utseende, det var ju...
Alltså det var som att se Stevie Wonder typ hoppa runt.
Fruktansvärt.
En äldre man är
utveckling utseendemässigt. Det var ju liksom...
Men Lil Wayne har ju aldrig varit snygg.
Lil Wayne var som ett barn. Han var som ett barn. Drake höll sitt tacktal för att vara lite seriös och prata om mobbing. För att han är så black Jewish och hade det jobbigt när han var liten. Och bara, det här är alla som fick ta en lång promenad hem efter skolan. Bakom står Lil Wayne, bara såhär, visar upp magen och skriker upp.
Det var såhär, jag tyckte inte ni, det kändes
jättefast. Och så hörlurar. Av vem?
Av Drake, att så här, han är där på liksom med en massa tonåringar som förmodligen alla mår skit. Så han måste ju säga någonting som är liksom, ja, ni kan bli lika.
Han verkade så osäker. Han gjorde den här klassiska tellen att man så drar i sin tröja. Drar ner tröjan.
Men alltså, vi måste ju prata om hans outfit. Vad hade han på sig?
Och hans utseende i övrigt. Alltså, jämfört med A$AP, jag känner så här, nu när A$AP har kommit in med sitt... Äntligen börjar det hända lite i så här... män kontra kvinnor som åskådare eller lyssnare, om man ska säga, att det inte bara är en massa snygga kvinnor överallt, det är lite snygga män också.
Han har kindbenen, han har bra hud och bra läppar.
Men jag vill ju minnas att båda ni har tyckt att Drake är snygg.
Vänta nu.
Alltså jag brukar inte ens uttala mig, tror jag, men
jag har aldrig sagt att Drake är snygg.
Alltså, jag tror att
tycker inte du det?
Nej.
Men då, vad är fel på Drakes utseende?
Men hello, men vad är fan bra? Jag tycker Drakes musik är helt fantastisk. Mm. Men alltså, jag skulle inte så här gå fram till honom på en klubb och bara...
Nej, det är fett random.
Okej, hade du gå fram till ASAP?
Nej, nej, alltså han är liksom alltså, totalt annan liga. Alltså jag är på botten.
Aha,
jag är
uppe
där bland skidskraporna
liksom. Snälla, han skulle ej banga.
Men vi måste prata om en av höjdpunkterna på galan. Det finns ju en bild som cirkulerar på internet nu när Drake är på väg för att ta upp pris för årets hiphop-video. Och så i bakgrunden så ser man Chris Brown.
Som var där
och satt liksom långt fram och så jävligt arg ut. Jävligt missnöjd i sitt nya blåa hår.
Han har blått hår upp till bjässan och vitt på sidorna.
Man får ju säga att det är väldigt trendkänsligt på honom. Det är jätteinne med olika kulörer i håret.
Mm.
Men stämningen där måste ha varit obeskrivlig. Undra om de möttes backstage.
Det var som att se en så high school matsal. Såhär Katy Perry och Rihanna står och flyttrar och viskar. Och så här, konstiga miner som är upprörda eller förvånade.
Mm.
Killarna så här, har sina tysta krig.
Jag måste säga, allting började med inledningsminuterna av VMAs när själva världen, Kevin Hart, som by the way, vem fan är det? Men det återkommer till kanske. När han börjar han skämtar, alltså rakt av skämtar om Chris Brown och Drakes beef och slagsmål. Mm. Och de filmar deras reaktioner. Alltså förlåt mig, men alltså, hade jag varit Chris Brown eller Drake hade jag sagt, jag kommer sitta där och ta emot mitt pris på ett villkor. Det är att ingen tar den här beefen i sin mun på scen liksom.
Alltså de är ju stämda. Det här är ju någonting som ska upp i rätt.
Det här är ju typ Tupac och Biggie. De skulle ju kunna skjuta den.
Nej.
Jo!
Oh my God. Det där var näsan. Gud, jag vill nästan lämna ur. Men
Jake skrattar bara. Alltså han är ju pubertal
liksom. Kanske ska jag dra den bakom.
Så du kan story. Den bästa, Matt.
Okej, okay, så de har ju båda varit med Rihanna kan man säga.
Vänta. Vad menas med varit? Alltså,
de har gjort musik med henne.
Nej.
Chris Brown har ju haft ett öppet förhållande med henne, men har Drake någonsin haft det?
Ja.
Va?
De har legat.
Amen!
Men det är sant. Och sen så har de haft lite så här Twitter-beefs med varandra. Om Rihanna, såklart. Och sen så var de på en nattklubb i New York tillsammans nu i våras. Och Chris Brown såg Drake och Drakes entourage och tänkte så här, fan jag ska väl vara det bygger med. Så han ska försöka släta över den här beefen. Så han beställde 5 flaskor Crystal. Han har uppenbarligen inte lyssnat på Jay-Z som säger att Crystal är racist.
Mm.
Keft. Men han köpte 5 stycken flaskor och skickade ena till Drake. Och liksom såhär, som en schysst gest liksom. Och sen någon minut senare så kommer flaskan tillbaks. Med en lapp bredvid. Och på den lappen så står det I'm fucking the girl of your dreams, deal with it. Och det är Drake som har skrivit det då, till Chris Brown. Och detta då får Chris Brown att gå bananas. Han går fram till Chris Brown. Och här så är det typ ingen som vet exakt vad som hände. För att så här...
Alltså det här är som ett Atlantas Gossip Girl.
Ja,
men hur, på vilket sätt är det här inte likhetstecken till Tupac och Biggie? Det var ju liksom Faith Evans.
De var ju äkta gangsters.
Ja, exakt. Jag vet inte vem Drake skulle... Jag vet inte vem Drake... Nej, men jag kan inte
ens...
Jag kan inte ens kommentera det. Men det, som sagt, de blev ju stämda. För att om man har sett bilder... När jag först hörde om den här storyn så trodde jag att... För det var prat om att flaskor hade kastats. Så jag tänkte att det var kanske en eller ett par. Men när man kollar på bilder från den här klubben så ser det ut som en krigsscen.
Det roliga är att Chris Brown twittrade upp en bild på hans illa tilltygade ansikte. Nej, det var bara ett litet sår i hakan. Och alltså lägga upp en bild på att man typ så här får ett sår i hakan när man har misshandlat en kvinna så att hon har blåmärken över ansiktet. Det var extremt lolligt.
Men Chris Brown inte ens. Men jag måste nämna det också då, när vi pratar om Twitter-beef mellan Chris Brown och Drake. Att det mest episka som hänt på Twitter, alltså anledningen till varför Twitter är någonting bra och kul, är när Chris Brown skrev en öppen tweet till Frank Ocean. Det här måste ha varit ett år sedan typ.
Mm.
Och säger typ såhär bara, yo man, eller någonting.
jag
gillar verkligen din musik, typ big up eller något sånt. Varpå Frank Ocean svarar typ såhär någonting i stil med typ, jag gillar dig också, du påminner mig om en, you remind me of a young Ike Turner. Or, och punkt, 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 or Cisco.
Burn.
Det är burn.
Det är så burn.
Efter burn. Men de bestämde på hur mycket som helst. För de såg ju sin chans, de här klubbägarna. För de
jag är så orolig. Alltså det känns som en vanlig scen på kåken. Men de bestämde om man kastar en drink nu med.
Även vanliga liksom, gäster har ju stämt dem. För att, men folk blev ju skadade på riktigt. Alltså det finns ju bild också på, jag tror att det är Drakes, eller om det är Chris Browns bodyguards. Han är ju liksom hela pannan uppskuren.
Vi säger så bara, att, East West Side.
Ja,
det är... going down again. Åter till via mig.
Nej, men du började prata om Kevin Hart där. Alltså jag blev helt chockad över hur kast den här personen var. Hur han inte gjorde någonting värt av den här möjligheten. Via Mace liksom. Jag tror det sänds in för hundratals miljoner människor. Han kommer ut där med dvärgar som security-människor.
Kortväxta.
Nej, okej. Okay, ja. Och så går han upp på scen. Och då ska han förklara det skämtet. Sen så här, jag bad MTV, jag sa till MTV att jag behövde lite security, bara lite grann. Och de gav mig bokstavligt talat liten, ja, små vakter liksom. Och det var så här, ska folk skratta nu, du vet?
Det var verkligen.
Det var liksom höjden på hans nivå under hela programmet. Sen så bara gick det ut för.
Jag måste bara komma på en sak nu. Varför är Kristall rasistisk?
Därför att
de vill inte förknippas med svarta rappare.
Exakt.
Har de sagt. De har fått frågan
om svarta rappare.
Nej, men jag är med hiphopkulturen.
Kulturen, precis. Så Jay-Z issued a boycott, kan man säga.
Och såg sig tillfälle och typ gick med i ett annat företag.
Precis, och bara dykt det här istället.
Exakt.
Smart, jävla.
Exakt. Men alltså, Margret, kan du prata om ditt nya favoritband, One Direction?
Okej, alltså One Direction är inte riktigt mitt nya favoritband, men det här var också en väldigt konstig grej som jag var med om för, jag tror att det var exakt ett år sedan. Så sitter jag och fikar på Hotel Nobis i Stockholm. Och helt plötsligt så lägger jag märke till att utanför Nobis och liksom folk som stryker runt kaféet och i närheten av Norrmalmstorg är liksom så här, klungor av unga tjejer. Alltså vi pratar liksom 12-16 typ. Och jag så här, lägger märke till det här under en ganska lång period och sen helt plötsligt så ser jag i ögonvrån att från hotellets lobby ut genom dörrarna kommer ett gäng pojkar med så här, verkligen klyschigt så här, svinstora security snubbar i liksom svarta kostymer med öronsnäckor som liksom täcker dem. Och från ingenstans kommer det två svarta suvar som bara så här, alltså i ilfart och parkerar utanför Hotel Novis. Och de här tonårsklungorna av tjejer har närmat sig. Och det är så under några sekunder är det så som att jag var liksom på 60-talet och Beatles har landat på Arlanda liksom.
Mayhem.
Alltså jag, det var så konstigt. Och direkt så förstod jag att det här var några liksom kända personer. Så jag frågade dem som jag på hotellet. Och då säger de, ja det var One Direction. Och jag liksom hade aldrig hört talas om den ordkombinationen. Och jag var helt så här, gick hem och typ, lyssnade på någon låt. Och bara, aha, det här var ju jättesjukt liksom. Och sen nu spolar vi fram då 12 månader senare. Sitter vi här och One Direction är typ det största tonårsbandet i världen liksom. De tog hem massa priser på VMAs och fick
jättemycket. Ja, för Justin Bieber, över Rihanna.
Men berätta, för jag har liksom One Direction,
Tänk dig typ så här.
Var kommer de ifrån?
Från England.
Ja, men menar, hur är de från X-Factor?
De är från X-Factor, jag tror att de kom trea.
Trea till och med, shit.
Ja. Men har liksom omedelbart blivit, och liksom häromdagen stod pressbund och skulle köpa tidningar, det var det två... småbröder som stod nära mig och så tittade de på tonårstidningar och så säger den ena till den andra, gud jag är så trött på One Direction. Jag håller med, det är så ute med One Direction. Alltså det är liksom vad unga människor pratar om. Vilket för oss är ju liksom, det var ett wake up call tyckte jag via mig.
Så jag var på Mosebacke, jag tror att det var i höstas. Och då var de här igen och spelade in. Deras studio ligger uppe där uppe. Och det var så här fullt på Mosebacke, massa folk. Och efter typ en timme av skrik, alltså skrik åt ingenting, de stod inte ens där, så kommer de ut och vinkar lite. Och så tjejerna är så galna att de tror att så här, folk svimmar liksom. Så ser man hur de så här, sakta vet, går ifrån det här staketet och så här, backar. Tänker att de hoppar in i en bil och åker någonstans. Men nej, jag ser dem springa ner för backen till Glasbruksgatan som är liksom nedanför Mosebacketrassen. Alltså springer upp för sina liv in i två bilar där nere. För tjejerna jagar dem hela vägen ner. Och så fattar du att känna att man som fan, att de man beundrar är rädda för en. Det är inte ett nytt fenomen.
Jag, så här, för några år sedan så hände typ exakt samma grej när jag var på stan och Tokyo Hotel liksom hade någon spelning eller skivsignering, och det var liksom folk överallt, skrek, grät rakt ut.
Kinsa, vad hände?
Ja. Men har ni gjort det någon, när ni var yngre?
Alltså ni, jag gick på Destiny's Child och stod längst fram och skrek och grät, men det var på en konsert. Jag skulle aldrig staka någon.
Jag hade nog inte på, alltså min, jag hade så här, när jag var kanske typ 10-12 så var det Take That splittrades.
Mm.
Det kommer jag ihåg var, alltså det var ju någon som så här, tog sitt liv. Bara att Robbie Williams lämnade Take That och de splittrades. Och då var liksom jättemycket i min åldersgrupp, alltså folk grät och samlades och liksom hade sleepovers och lyssnade på Take That och alltså verkligen grät. Och sen var det typ, jag tror Backstreet Boys som jag gillade, men inte så här, liksom aldrig galet fan.
Nej.
Så att jag, det är skitsvårt att sätta sig in i det här om man inte har varit där.
Ja, men precis. Jag har aldrig kunnat relatera till just, alltså det är som sagt, är man på en konsert, det är en sak. Men det här med att om man ser någon på gatan och att bli så där hysterisk.
Det är massikos.
Jag tycker det är creepy nästan alltid när jag ser sånt.
Jag fattar vilka douchebags makulärerna kommer bli. Utan nu är de så här älskade världen över.
Och alltså en av dem, alltså jag har ju en relation, alltså hans flickvän är typ 35. Någon sån programledare i England som, det är, alltså jag läser ju alla skvallertidningar, så det är en jätteskandal.
Men hur gammal är han?
Nej, men jag var 18 förhoppningsvis. De är ju unga, alltså verkligen
tonåring. Jag undrar henne det, det är fantastiskt.
Absolut, men jag menar, tänk dig då
som
att de här,
som kommer att vara trogen.
Men vadå, vilka ska han ligga med on the road, såhär 11-åringar? Alltså det är ju helt orimligt egentligen.
Gud vad sant.
Ja.
Valid point, bli inte porkband. Får inte ligga.
Nej. Eller liksom, du får, alltså om du gör det tar du en risk.
Alltså jag hoppas att den här One Direction är åt helvete. För alltså, jag kände ingenting när de uppträdde.
Jag kände massor, jag tyckte de var riktigt bra.
De gick åt varsitt håll, varsitt litet hörn av scenen. Stod där och tittade med på tjejerna och så här, sjöng, hade inga moves, ingen karisma, ingenting. Inga starka röster, det var typ playback.
Så jag håller så inte med, jag tyckte det var verkligen så här, så pass bra. Skitbra hit. Tyckte han hade jättebra karisma. Jag tyckte en av dem, liksom, du pirrade till.
Det pirrade.
Men tänk att jag är lite äldre än dig. Jag kanske har hamnat i den här. Jag är typ 35-åringen.
Cool. Ja. Ja, då kan vi prata om Rebel Wilson. Den här stackars människan.
Vad fan är det?
Nej, men det är hon som pratade om. Hon brittiska, hon kommer ut i en bikinitröja. Det var så traumatiskt att se en kvinna göra nära sig själv på det sättet. För vad? Det var inte ens kul.
Berätta vad
hon gjorde. Alltså, igenkänningsfaktorn på henne var sån. Alltså hon hade liksom, hon var så...
Nej, Margret, du hade ingen igenkänningsfaktor.
Jo, en chipspåse i hand. Alltså du vet, går ut på scen, är en typ så här enormt överviktig och alla bara så här...
Hon har på sig en sån här tröja där det är en bikinikropp tryckt på tröjan. Så höll hon för själva skrevet då med chipspåsen. Och när hon står och pratar, det är någon annat band med där. Annat One Direction band, fast inte de, ni vet, från typ Irland eller någonting.
Wanted heter de.
Okej, bra. Tar hon bort den här chipspåsen, då är det så här pubes runt bikinilinjen. Och hon bara, jag ska få ta hem en av er, hörde jag. Och de ser så här förskräckta ut. De ser äcklade ut av att hon, någon som hon, ska kunna ligga med dem. Och det var bara så jävla hemskt. Ja.
Det var, alltså, du vet, alltså, det här är liksom...
Alltså bara idén på att jag skulle göra något sånt, du vet.
Jag menar, alltså,
sälja ut mig själv och min själ.
Hur kunde du inte ha igenkänningsfaktor? Kände du, eller är du mer som bara såg Rihanna och bara, där är jag. Typ. Jag kände verkligen så här, det där är ju typ en vanlig tjej. Och hon är så pass hatad och äcklar alla liksom.
Är det sjukt? Ja, men vad säger du?
Nej, jag
det finns inte
veta vad gjorde du?
Men vad jag menar är typ såhär, alltså verkligen typ de traditionella könsrollerna på scen. Alltså alla kvinnor, du vet såhär, Katy Perry, Rihanna såhär skitsnygga, fixade såhär minimala kläder och bara, du vet, jätteglamorösa. Och sen kommer någon som ska vara, du vet, någonting annat. Och då blir det till såhär, hon är så, alltså de äcklar alltså, till jag, henne
jag,
så mycket.
Ja, liksom. jag har sett henne i talkshows, i filmer, skitrolig. Men jag fattar inte varför hon gick med på att göra det här.
Nej, det är så hemskt.
Alltså det var så vulgärt och hemskt och sorgligt.
Jag tror att de är ansvariga för liksom en 100% ökning på ätstörningar. Alltså minst.
Tänk så var det någon som kände såhär, fan vad balen hon är.
Folk, de zoomar in på så här manliga stjärnors miner som bara så här, verkligen man ser att
alltså, det var typ Timberlake under Madonna och Britney kyssen. Bara kyla.
Iskyla.
Den minen. Fortfarande kommer du ihåg den som att det var igår.
Kommer aldrig glömma att de verkligen filmade honom precis då. Han stod upp och bara
tog. Ibland måste det vara så jävla underbart att få vara så här producent och tv-producent och bara så här cut to Justin Timberlake now. Alltså det är så här, att ha den makten, filma alla när man vill.
Fan vilka high fives som utdelas i liksom kontrollrummet.
Ja, skoja inte.
Vilka lols. Vi kanske borde bli bildproducenter. Vi skulle vara riktigt elaka och bara klipp där.
Men och vad fan gjorde, det här är liksom det enda jag tänkte på. Vad gör Chris Brown där? Vad gör Chris Brown, alltså han tog emot pris för bästa video. Det var bara
liksom, han är tillbaka, han är välkommen.
Men tycker ni att han är bra?
Men det var ju som Brandy sa, som jag tidigare beundrade och tyckte väldigt mycket om. Hon sa, han har inte slagit någon på 3 år nu, det är lugnt. Så
alltså, det här, ja, han får slå hur många han vill. För mig handlar det om, han är så pass dålig som artist nu tycker jag. Jag tycker han tappat det totalt.
Okej, jag tycker att han inte får slå någon.
Men
jag tycker att faktumet att man vet om att han har gjort det, att det finns både bildbevis och liksom polisrapport och han har blivit dömd, att han sen kan få vara med i sådana här sammanhang, få uppträda som gjorde förra året, få ta emot priser, du vet, och att de här två tjejerna som stod där och drog priset, hon Rita Ora och andra buden, Demi Lovato, att de bara yay och kramade honom. Systerskapet finns inte.
Men det är också så här, det är ju typ tack vare slash på grund av Rihanna han ens får vara.
Ja, att hon inte hatar honom öppet. Nej, men hon möjliggör hans karriär.
Han hade ju besöksförbud, han inte fick vara typ 50 meter nära henne. Och det gjorde ju omöjligt för dem att vistas på samma awardshows. Vilket innebar att det försämrade för hans karriär. Så var det väl?
Ja, han fick banga. Mitt hat mot Chris Brown är väl dokumenterat. Jag hatar honom efter det här han gjorde och jag ogillade honom redan innan det.
Skit, men kan du inte snälla berätta bara en gång till varför? Det handlar om ännu en MTV dokusåpa.
Ja, men precis. Det är det här MTV Super Sweet 16 där de hade ett specialavsnitt med Chris Brown.
Sweet 16.
Precis, där han fyllde 18 och hade en fest och var så otroligt. Alltså jag har rent personligen alltid svårt med så här bortskämda människor, men alltså han var så otroligt bortskämd och vidrig.
Han är rik, liksom. Han är rik från the get-go.
Ja, men jag tror han släppte sin första låt när han var 16. Så att han hade väl hunnit tjäna lite pengar. Jag vet inte riktigt vilken bakgrund han kommer ifrån. Men han fick en fet fest och var så jävla otacksam och äcklig. Och därav gillade jag inte honom. Och sen har jag inte tyckt att hans musik har varit jättebra. Och sen slog han Rihanna på det. Så därav mitt hat. Men bara för att leka djävulens advokat. Hur... Ni tycker inte att han skulle få vara med på MTV Video Music Awards?
Alltså jag vill bara klargöra det här med att han får slå om man vill. För det är klart att han inte får det.
Nej.
Vad jag menar är att så här, ta bort hela Rihanna-incidenten. Den aldrig ägt rum, vi låtsas det. Redan där tycker jag att han inte håller någon vidare nivå som artist. Alltså hans video var ju, han regisserade den själv, den var ju fruktansvärt smaklös och äcklig och dålig. Och liksom, jag tycker bara som artist tycker jag inte att han är vad han hade kunnat vara liksom. För att jag tycker han har gjort jättebra låtar. Men, och sen så det här med Rihanna borde ju vara liksom.
Men alltså, hur länge då?
Alltså, huvud så var inte Jay-Z, Beyoncé och Kanye där bara för att han skulle dit. Jag bara bestämde mig för det.
Det jag undrar är hur länge, som en artist som Chris Brown som slog Rihanna, hur länge då ska han få vara bannad från sådana här tillfällen?
Du, han kan börja med att vara ångerfull. Då har
ja, men precis. Nej, det har han fortfarande inte varit helt. Nej. Men du tycker att han ska vara ångerfull och sen får han komma tillbaka.
Alltså, jag har inte tänkt på något tidsbegrepp. Jag har bara tänkt på att det finns ingen så här mogen hos den här personen. Han har bara haft en så här fuck y'all attityd om att det är vi som har liksom gjort att han slog henne. Det är vårt fel initialt. Vi som är liksom obetydliga, men som man säger, fans. Så han har bara varit vidrig i intervjuer och på internet om hela incidenten. Och jag tror att det är en incident. Jag tror att det är liksom något skevt hos honom. Och att Rihanna fortfarande älskar honom. Som hon sa i Oprah-intervjun. Men vad ser du i den här mannen? Jag tycker bara att det är så mycket som är så skevt.
Alltså, och inte bara det. Att han liksom rakt av har en flickvän som han har haft länge. Och att hon är med honom efter allt. Och att ändå se hans ex bara, jag älskar honom fortfarande på Oprah. Alltså vad håller hon på med?
Hon lackar ju ur över den här hävdade kramen slash kyssen.
fredag så har filmen om Palme premiär. Och vi har alla tre sett den redan. Vad tycker ni? Ska vi lista de tre höjdpunkterna?
Ta varsin bara.
Varsin. Margret, vill du börja?
Ja, den här dokumentären då om Palme. Alltså, folk som eventuellt har läst min blogg någon gång eller träffat mig vet att jag älskar Olof Palme. Så att jag kände på mig att jag skulle tycka det var fantastisk. Och den gav faktiskt även typ ett Palme-fan som liksom har sett de mesta av Palmes tal och liksom läst böcker och så vidare, fick ändå någonting mer. Alltså det var väldigt mycket fokus på hans liv från födsel till bokstavligen liksom hans bortgång. Och jag tyckte den var jättebra, jättevälgjord, den var balanserad. Och det fanns många, många, många stunder i den som var liksom väldigt rörande och kraftfulla och starka liksom. Men jag tog med mig en grej som jag tyckte var lite liksom någonting som man saknar rent allmänt i politik, inte bara i Sverige men i klimatet liksom, det öppna så här, debatten och inför valrörelser och allting. När Palme som statsminister ska ställas till svars för någon skandal, var en stor fuckpumpsgate som liksom, vad ska man säga, alla i hela Sverige var rosenrasande och liksom hela begreppet fuckpump liksom bildades då. Och han grillas av en journalist och svarar väldigt liksom diplomatiskt och så vidare. Men avslutar liksom med att så här, jag tror han får frågan om han är arg på den här fuckpumpen liksom, som har ställt till det för hela Socialdemokraterna och regeringen. Och han säger typ nej, att han inte är det. Och liksom får frågan, varför är du inte arg på honom? Liksom, eller varför hatar du inte honom? Och att han liksom säger någonting i stil med att säga, men typ i slutet av dagen är inte han mer en skröplig människa som resten av oss. Mm. Vilket är, jag tycker det var så fint, för att det går ju nästan inte en timme efter att en ny regering har bildats. Först det kommer fram en privat skandal eller professionell skandal.
Som knappt kan kallas skandal.
Ja, men du vet, det är någon som har haft en svart barnvakt någon gång. Det är någon som inte betalt en TV-avgift. Det är någon som har gjort det här. Någon som har sexchattat liksom. Mm. Och det har blivit så hårt klimatet nu att man absolut måste som statsminister ta liksom avstånd från det. Det finns inget utrymme för att liksom säga en sån sak. Men det här personen är ju bara människa och vi måste liksom ta itu med det här innan vi kan så här, gå ut och så här, kasta pil på personens bild. Det händer inte idag i Sverige. Det händer inte i världen liksom. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt fint att se någon slags så här, human sida i en sån hård bransch som politik har blivit.
För offentliga personer överhuvudtaget egentligen.
Ja, men liksom framförallt politiker. Alltså, det är liksom...
Jag fattar hur tråkigt det måste vara som politiker. För du kan inte ha någonting, inga skelett i garderoben. De kommer att hittas och grävas upp.
För det behöver inte vara ett riktigt skelett.
Nej, men du måste vara så felfri konstant. Annars kommer du få det.
För det finns ju väldigt många så här sant inspirerande, starka, underbara människor som skulle kunna bli politiker men inte vill. För de känner att så här, den miljön ska inte jag trivas i liksom. Eller den pressen, den granskningen.
Det kan man ju bara se på liksom så här Juholt-gate, det här med någon vet så här, alltså vet, felaktig hyra.
Var det flera grejer? Det kändes som att det var, jag tappade räkningen efter ett tag, men det kändes som att det var varje vecka var en ny sak. Och han till slut bara, alltså fuck it, det här är inte värt det.
Ja, men precis, det gick ju lite för långt där. Men
det är man som älskar livet, vad ska han med det här till?
Ja, men det är därför man förstår någon som säger Margot Wallström eller så. Som
ja, har jag älskar henne mer än allt.
Fett jobb utomlands. Mm. Och bara, vad fan ska jag komma hit till Sverige och bli granskad när jag tjänar mer, jag gör, bidrar med mitt för...
Hon kommer aldrig komma hit igen.
Nej.
Men det är ju det som är så här, hela poängen med så här, att jag tog upp den. Och jag hoppas att jävligt många, alltså alla som ser den här filmen tar det med sig och liksom granskar sig själva också. Att, alltså, vi kommer aldrig komma ur någon kris eller så här, vara typ en blomstrande nation igen om vi fortsätter behandla politiker så här. Mm. Med det sagt så ska ju såklart de granskas hårdare än en gemene man givetvis. Men jag fick en känsla av att så här, gud vad många människor som skulle kunna göra så bra saker i politiken men som aldrig någonsin kommer ge sig in på det. Just för att de har någon shady semesterresa.
De kanske inte ens har det. För vad som helst ska ju vinklas till att vara det.
Fast alla har någonting. Det är det som är det roliga med
det. Liksom. Det är alldeles för frestande. Liksom. Tänk dig då som sosse när alliansen kom till makten. Och kulturministern kommer fram att hon inte har har betalat tv-avgiften. Det är liksom, det är alldeles för frestande att inte börja liksom attackera henne på den punkten. Än att säga så här, nej men vi ska vara the bigger person och låta det vara alla er människor. Fuck that, nu liksom av med handskarna och attackera.
Det är mitt moment. Alltså jag tror man grät väldigt mycket under den här filmen. Inte bara till de så här rent uppenbart sorgliga bitarna, utan även när det var så otroligt mäktigt, bara politiskt. För Maggie pratade efteråt om hur så här, feminismen, bara det som ideologi, som är självklart för dig och mig och för Amat då, idag är liksom hårt ansatt i Sverige. Mm-hmm. Du vet. Och han förde frågor om så här, antirasism och du vet, på så här självklart sätt. Det finns inte nu.
Han var ju alltså unik som världsledare i liksom Europa, i västvärlden, att ta aktiv ställning mot saker som apartheid och liksom, ja men alltså sånt som han var verkligen, verkligen absolut. Det var så här.
Men kan ni tänka er Reinfeldt eller liksom vilken annan politiker egentligen som helst som skulle ta ett sånt kraftigt avstånd mot en sån nära samarbetspartner som USA i en sån fråga? Det skulle aldrig hända idag.
Nej. Men ens, det är ju såhär vardagsfrågor typ, som jag tänker på. Jag läste en skitbra ledare i Aftonbladet häromdagen om att just såhär feministhatet börjar trappas upp. Det är allt, allas aggressioner mot alla börjar trappas upp liksom i alla debatter. Och hur det har blivit ett problem för jättemånga redaktioner att såhär, som kvinnlig ledarskribent ta i jämställdhetsfrågor. Det är nästan omöjligt för den personen att göra det nu, eftersom att hatstormen som kommer efter är liksom helt ohållbart. Och ingen så här, det finns ingen så här handlingsplaner för företag eller tidningar eller liksom som hur man ska hantera det här. Och alltså där hade man ju på riktigt så här behövt att någon så här tar aktiv ställning i politiken och bara så här kan det inte fortsätta liksom. Och det kommer ju aldrig hända.
Men okej, ett ögonblick då som var så jävla starkt är när det hålls en tyst minut på Olof Palme i slutet. Man ser att hela Sverige stannar upp. Det är en gammal gubbe vid kassan, det är ett tågspår mitt ute i ingenstans, det är snöigt. Och folk bara tittar rakt ut i intet. Och det är som att alla bara känner hur så här miserabelt livet kommer bli på något sätt. Att det här är slutet på en era. Det var så jävla märkbart. Vad hemskt.
Min favoritmoment var på, spoiler, skojar, när Olof Palmes begravning så håller SSU, den dåvarande SSU-ledaren Anna Lind, ett tal om Olof Palmes död. Och hon säger bland annat att människor kan mördas men inte idéer. Och det tyckte jag var så jäkla kraftfullt, bara för att det blir så ironiskt när man nu i efterhand vet vad som hände också med henne. Och jag är så jävla svag överhuvudtaget för såna där saker som får en extra betydelse först i efterhand. För det, jag skrev om det på min blogg när jag såg den här filmen i somras. Att det påminner mig om ett tal som Martin Luther King höll. I've been to the mountaintop heter det. Och där pratar han om att han så här, inte är... Att leva länge har liksom sina poänger. Men att han inte bryr sig om att leva länge just nu. Och att han inte är rädd för någon just nu, bara för att han har liksom stått på den här bergstoppen och blickat ut över framtiden och sett att hans kamp liksom kommer lyckas. Svarta i USA kommer att få sina rättigheter till slut. Så att han menar, det är okej om jag inte är med när vi vinner. Och dagen efter så mördas han. Och då blir det talet så extra betydelsefullt när man ser det. Det finns ju fortfarande på YouTube om man vill kolla.
Men jag tror att den filmen också är ganska bra för alltså, en generation som våran, som ändå så här, alltså vissa som var, du vet, så här, bara typ bebisar när Palme mördades, men ändå liksom jag vet inte, att vi behöver liksom fatta hela bilden av vad Palme och den regeringen gjorde för Sverige, och också det så här, enorma hat som Palme fick liksom. Jag tror att det är skitviktigt för alltså, att man inte ska glömma bort det.
I filmen pratar de om att så här, socialdemokratin blev svagare och att en ny så här, individualism blev starkare. Och det är det som händer nu också. Vi är lite otacksamma mot grunden i vårt samhälle, hur det blev så, vilka som har gjort det. Folk får bara bli entreprenörer och jag vet fan vad det heter. Och så är det kul, för min pappa var så superfan av Palme. Han har ju liksom tavlor hemma, han har många fotoalbum med så blommorna där på Sveavägen och allt möjligt. Och ja, vi kan säga så här, han är inte så söt.
Men det tycker jag är fint, för att jag vet så här, när man var mindre och reste utomlands, då var det så här två typ svenskar. Det var så här, ABBA visste liksom så här, du vet, allt från någon som sålde glass på stranden till liksom, man, alltså vem man än träffade som kom från ett annat land. Och sen Björn Borg och Olof Palme liksom. Att han var så galet känd liksom internationellt, vilket det får man ju säga, det är inte direkt någon svensk politiker idag eller sen dess.
Men gud, nej, de är totalt okarismatiska. Och inga egna idéer överhuvudtaget. Det är bara partiledningen. Vad var det Jakob Boström twittrade? Typ, whoop whoop, it's the sound of a party i kris.
Ja.
Kul.
Det var dock att han syftade på Kristdemokraterna.
Ja, men fan. Så det är allt är ju bara åt helvete.
Ja, verkligen.
Kan du snälla nämna... Förlåt, det är hen.
Ja, det är hen. Bara kort.
Bara kort. Alltså, det var någonting om att så här, spekulationerna var att hen skulle inte användas i bara rena artiklar på DN för att det kan ses som ett queer-politiskt ställningstagande. Det är man säger, fast inte det ställningstagande som alla vill ta i så fall.
Fast grejen var, jag måste bara så här, eftersom att då vi hade ju vårt nummer i februari där vi använde ordet hen, så har ju vi blivit någon slags här, samtalscentral varje gång det händer någonting med, runt det ordet i hela landet, så ringer folk till mig typ. Så här var det, att på precis som, det här är supernördigt, alltså det här kommer bara journalister och folk som jobbar med media tycker är intressant. Så ja, bear with me. Rent branschanalytiskt, det här följande har hänt senaste dygnet.
Detta har hänt.
Det kommer upp en nyhet på dagensmedia.se där rubriken är DN inför hen-förbud. Stor bild på Gunilla Herlitz som är publisher på DN. Notera, publisher, inte chefredaktör.
Snyggt.
Och, där, och den här artikeln var överbelastad halva dagen igår. Så det tog, alltså, jag tror att jag läste den först igår kväll. Där berättar artikeln att på DN har man infört ett nytt hen-förbud. Alltså man har skickat ut ett mejl till alla skribenter att i nyhetstexter på Dagens Nyheter så använder vi oss inte av ordet hen. Det ska inte ersätta han och hon, det ska inte användas om det inte personen som liksom intervjuas har bett om att få bli kallad för det. Det här är inget konstigt.
Nej.
Det här är verkligen inte konstigt att på en dagstidning eller vilken tidning som helst skickar ut ett mejl, alltså redaktionsledningen skickar ut skrivregler. Det är ju framförallt inte när det gäller nya ord. Vad som är intressant är att det uppenbarligen är någon på DN, eller några, som är otroligt missnöjda med publisher/redaktionsledning. Att man läcker den här vinkeln och mejlet till Dagens Media som om att det är ett förbud. Vilket det absolut inte är om man liksom har hört intervjuer med då Åsa Tillberg och Gunilla Herlitz efteråt. Utan det var en strikt skrivregel, så här funkar det liksom.
Fast det Gunilla gör är ju damage control. Så vi vet
ja,
inte
men det
vad
som är intressant är ju, det som är intressant är varför händer det här DN? Varför händer inte det någon annan tidning? Och liksom, det är ju absolut, vår bransch är i jättestor kris. Men det känns som att den irritationen som liksom innebär att man läcker en sån grej till branschpress. Och sen att branschpress följer upp med reaktionerna på DNs hemförbud, väljer ut en från Kristdemokraterna, en från Sverigedemokraterna.
De var alltså för att hen skulle förbjudas.
Exakt.
Surprise.
Och det var där en kristdemokrat skrev whoop whoop, äntligen förbjuds hen. Och sen de som är emot att det ens ska förbjuda det här ordet liksom, är liksom Jan Gradvall, Lina Thomsgård, alltså kultureliten liksom. Mm. Så det här är ju otroligt, otroligt, otroligt så här, vinklat och ja.
Alltså poängen är ju att så här, folk tror att även vi tycker att man ska ersätta alla han och hon med hen. Det är bara att när det inte är intressant vilket kön det är eller när det inte framgår, då säger man hen. Det är ju liksom ingenting mer än det. Jag såg att Alex Schumann använde hen i typ hela sin krönika häromdagen i Aftonbladet. Och om en sån person som absolut inte är, vad ska vi säga, jämställdist. Är det ett ord ska vi använda oss av?
Ja, varför
inte? Ja, men då, det är ju ingenting som är laddat längre.
Nej, men
det, alltså, det här kommer upp nu, är jättesjukt.
Ja, men det är ju som jag säger, det här är verkligen ett så kallat inside job. Man vill sätta dit någon som man ogillar på det.
Ja, och fortsätt göra det, vilja drama, som inte han måste göra.
Exakt. Okay.
Alltså, Amat upptäckte en smärre skandal tidigare idag.
Ja, nej,
alltså, nya Watergate.
Smärre skandal.
Aj. Det är inte jätteförvånande kanske, för GQ, jag vet inte hur mycket ni har läst den, men den är ju liksom, den är, var ju typ som en glorifierad slits förut, kind of. Men ändå, nu ska jag ha en lite mer ambitioner och i det här...
Den är många thinkers.
Många, ja.
Jag ska säga att tidningen Café i Sverige är byggt efter modellen som GQ har byggt efter. Mm. Alltså ett livsstilsmagasin för män.
Ja.
Lite tuttar, ganska mycket text. Mm.
Precis, och på det senaste numret så har de lite så här Men of the Year och Women of the Year. Och det är fem omslag. Och på fyra av dem så är det män. Och det är bland annat Tiny Tampa, det är John Flattery från Mad Men, det är Robbie Williams. Och alla de är klädda i kostym och fluga.
Strikta.
Och sen så är det Lana Del Rey som är liksom kvinnan, av årets kvinna. Och hon är naken.
Emma Wiklund-posen, där man liksom är korsade ben täckt i sitt pink.
Hon ja men no, exakt, hon är naken på omslaget. Och sen så finns det en bild även i tidningen som också är jätteoklar, där man ser en...
Den är mest oklar.
Den är jätteoklar. Det är en man som man ser inte hans ansikte, men man ser, ja, det är någon sån här kostymklädd man som håller ena handen runt hennes nacke och den andra tar han på hennes bröst, basically. Och liksom...
Alltså bröstet är lösgjort från klänningen har vits med. Bröstet är helt fri.
Det,
och med handen trycker han för the nipple.
Det känns jätteomotiverad. Den
man får se hennes min också. Det är avgörande. Om man ser upphetsad ut eller om man ser chockad
ut. Hon ser lite så här tagen av situationen ut.
Oj. Han tar tag om henne som att han ska så här... Ja.
Men är det framgår det om det här liksom hennes så här, du vet, älskare som, eller är det bara en konstig situation där hon sitter och typ tar en kaffe och sen hoppar bröstet och sen kommer någon och tar tag?
Alltså, det är som en hotellsvit.
Mm, hotellsvit. Det kan vara hennes älskare, men
alltså det är ju inte hennes toyboy. Det är inte hon som är i maktposition här, om säger så.
Men jag undrar liksom, det här är inte så förvånande, för att jag menar, man behöver inte vara en tidning som påminner om slits för att liksom råka ut för sånt här. Där ser man ju hela tiden att liksom män är påklädda och kvinnor är nakna. Men det här är ju verkligen så sjukt tydligt. Speciellt när man radar upp omslagen så här bredvid varandra. Och jag undrar om... Alltså, Lana Del Rey själv... Det är ju meningen att det ska vara så artistiska nakna bilder. Men jag undrar när hon liksom såg den här tidningen och såg de andra omslagen och vad hon tänkte då. Alltså, hon kanske tänkte hon att de andra också skulle vara lättklädda, eller var det så alltså, när det man ser sig själv att jag var den enda som var naken. Inte det weird?
Vanity Fair's tv-issue. När det var ett uppslag, alltså, det var ju många olika uppslag med alla olika tv-kändisar. Jag har det hemma, jag älskar det. Men på ett uppslag så var det så här, kvinnor som hade typ slumber party. Ni vet, de sitter där i sina så här stay-ups och sexiga underkläder och kastar popcorn för varandra och skrattar och går på tv. Så här, sexuellt utmanande poser och sådär. Så vänder man blad, då är det så här, män i, du vet, typ frack och sammetsrock och hela grejen som sitter och hänger. Då är man så här, fan att de inte själv på relationerna tänker efter liksom. Men om det är England, det är super efterblivet. Man tror att USA har så lite bättre koll på så här, genius och vad det heter. Men det är tyvärr ganska vanligt. Och sen när kvinnor är med i herrtidningar, tänker jag alltid så. Att, så här, hur liksom, framställs de? Så nu när Kristin, vår bloggare, Kristin Zetterlund, var med i Café. Frågade mig, så här, tycker jag ska göra det? De hade någon, så här, eller typ sex sidor med så här, Cafés bästa kvinnor. Typ. De här gillar vi just nu. Och jag bara, okej, om du är med i en herrtidning, då måste du vara liksom... helt fully dressed. Jag skiter i att röra tjejtidningar. Det kan ju vara så bikini, whatever. Men här är viktigt att så här inte typ låta en enda typ kvadratcentimeter hud synas. Då kör det som tur är så här kostymtema. För att det hade bara varit extremt sketchy.
Ja. Men ja, jag vet inte. Det där känns som att det är en sån ingrodd grej hos de flesta människor. Att de är liksom van. Man är ju mer van vid att se en påklädd man och en lite mer avklädd kvinna. Men just... på den här brittiska GQs, alltså det är så överdrivet. De här liksom kostymen och flugan verkligen till och med. Det är inte ens en sån kostym som är lite halvöppen eller som att den är liksom bara jackan och ingenting. Alltså den är verkligen så helt stängd och sen så är hon har inte ens ett enda plagg på sig. Hon är helt naken. Den skillnaden är ju så överdriven att det verkligen blir tragikomiskt
till slut. Alltså, och jag måste säga det att så här, Det jag mest tar med mig av en sån här, vet, ännu en gång, det händer ju hela tiden, typ så här, en kvinna naken och männen, du vet, så här, genusfotografen kram. Men alltså, jag vill se nakna män.
Stringer Bell.
Stringer Bell, alltså jag vill inte se de här männen i kostym. Alltså, take it off.
Nej, men precis, och det är ingenting fel i nakenheten i sig. Det är det som är roligt, det som blir fel igen när det är så stor skillnad. Exakt. Alltid konsekvent. Jag menar, hade man sett Tiny Tempa stå naken där också, alltså, jag då är det super jämställt och väldigt skitbra liksom.
Men det är också så här, alltså, vilket får mig att leda in till någonting som jag tycker alla heterosexuella kvinnor och homosexuella män och allt däremellan, kram queer, ska kolla på en musikvideo där man får se jättemycket snygga halvnakna män.
Ljumskar!
Alltså det är verkligen, alltså, tänk D'Angelo, tänk Usher. Och det här är alltså ett grannland till oss. Det är alltså Danmarks stora R&B-stjärna som heter Burhan G. Kram alla kurder, han är kurd. Han är ju typ, alltså han är ju rätt stor i Danmark. Och han har gjort en låt, det här är en gammal låt, jag tror den är från 2007 eller någonting. Gjort en låt med också en härlig dansk manlig artist som heter Nick and Jay. Och alla tre med i den här videon, alla är så nakna. Alltså, och det är helt underbart. Mm. Så jag tycker, och låten är bra. 11 miljoner
views. Men kan jag fråga, hur nåddes du av den här videon?
Alltså, jag... det här kommer att låta så konstigt, men jag gillar ju Burhan G's musik. framför allt, inte bara hans yttre. Och jag gillar ju också det, alltså, du vet,
så, är du ett long time fan?
Inte long time fan, men jag har så här koll. Och typ, den här låten som videon är till, jag tycker jag är skitbra. Och sen när jag såg den här videon första gången, alltså, jag så här skrek. Verkligen, jag vill, alltså, det är det enda jag har att säga. Gå in och kolla, ni, antingen kommer ni skrika av skratt eller kommer ni skrika av glädje, som jag.
Av pir. Ni har lyssnat på Nyhetsgaten. Vi har väntat lite friskt idag. Ni kan nå oss på vardras blogg på nyskalle.se. Hashtaggen Nyhetsgaten på Twitter. Och jag tänkte att vi ska ha en gäst nästa vecka. Jag är sugen på Kakan.
Kakan Hermansson. Ja. Cookie Jar.
Ja, vad hon har att säga om saker och ting.
Hon är...
Men ni kan ju föreslå gäster som ni vill ha här hos oss. Så vi kan snacka med och ha kul med.
Tänk väldigt fritt nu.
Ja. Bingo det mer.
Bruce Wayne.
Sveriges Bruce Wayne. Möjlighetsjakt.
Sveriges Bruce Wayne, alltså, ja.
Vänta nu! Det kan bli en tävling. Okej, nästa vecka är Bruce Wayne-tävling. Tack så mycket.
Hej.